Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är präst, författare och doktor i teologi. Men framförallt är hon Svenska kyrkans ärkebiskop. För sen sommaren 2014 är det hon som leder den forna statskyrkan med dess över 6 miljoner medlemmar. Hon är också den första kvinnan på posten och har gjort sig känd som en tydlig röst i den offentliga debatten. Ja, en twittrande kyrkoledare med egen podcast som hörs i debattprogram och skriver på kultursidor. Samtidigt som hon hinner resa till Rom för att träffa påven eller döpa nytillkomna medlemmar ur kungafamiljen. Det här är 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Antje Jackelén.
Hur nära måste jag vara?
Du måste vara, alltså, det viktiga är att du sitter bekvämt.
Ja, visst.
Och sen
det
så kan jag ändra mikrofonen. Mm.
Så pröva nu igen att säga någonting.
Ja, men då sitter vi här och då ska vi snart samtala. Mm. Och så här låter jag ungefär.
Säg någonting om vädret utomhus.
Vädret utomhus har ju blivit bättre. Mm. Det var busväder i morse när jag gick till domkyrkan, så pajade jag ett paraply därför att det blåste så mycket.
Det var så illa alltså.
Ja, det var så illa. Det regnade på diagonalen. Mm. Det låter bra nu.
Vi möts på en anrik plats, för här i det stora ståtliga huset ett stenkast från Uppsala domkyrka, här har ärkebiskopen bott sedan mitten av 1700-talet. Det är lite som att ha fått audiens hos en medeltida furste, in genom porten till gårdsplanen, sen över gruset mot ytterdörren, sen genom ett bibliotek med höga bokhyllor fyllda med sekler av lärdom. Och allt ackompanjerat av det mediala maskineri som liknar det som omger regeringens ministrar. All kontakt går genom en presssekreterare som klämt in intervjun i ett tajt tidsschema och noggrant kommunicerat starttid och sluttid. Men efter ett tag slår vi oss i alla fall ned framför mikrofonerna i det lite mindre rum i ärkebiskopsgården som går under namnet Nathan Söderbloms bibliotek. De senaste veckorna har det stormat kring Svenska kyrkan. En granskning gjord av Sveriges Radio visade att flera församlingar inte verkade sköta sina resor och sin representation på rätt sätt. Och inom några timmar satt ärkebiskopen i Studio 1 för att svara på frågor kring vad det egentligen är för värderingar som styr församlingslivet runt om i landet. Sen så har vi också den långdragna debatten om kyrkohandboken. Den debatt som fått stort utrymme på kultursidorna och handlat om det förnyelsearbete kring musik och gudstjänst i Svenska kyrkan som många kritiker menar riskerar att leda till en förflackning av tron och ett missbrukande av kulturarvet. Men nu sitter ärkebiskop Antje Jackelén framför mig i sin röd-violetta biskopsskjorta med det stora korset i en kedja runt halsen. Och under vår timme tillsammans kommer vi tala ganska så lite om de senaste veckornas tidningsrubriker. Visst ligger den förra upplagan av kyrkohandboken på skrivbordet mellan oss, och visst kommer vi beröra just den debatten under ett parti i mitten av samtalet. Men för mig är det här ett möte som främst handlar om andra saker. Den som följt 60 minuter under en längre tid känner nog till mitt intresse för andliga frågor. Jag själv kommer ju inte från någon kyrklig eller religiös bakgrund, men har med konsten, poesin och musiken som utgångspunkt hamnat i ett brett sökande som på djupet lett mig in i det religiösa tänkandet och det religiösa språket. Därför är mitt anteckningsblock den här gången ovanligt fyllt med de där stora livsfrågorna. Allt det där som alltid finns bortom de dagsaktuella stridigheterna. Antje Jackelén må vara en ovanligt medievan ärkebiskop, men hon är också teologiedoktor och skrev sin avhandling kring ett ämne som kanske tydligen något annat rör sig kring de stora metafysiska frågeställningarna. Titeln på avhandlingen är nämligen Zeit und Ewigkeit, tid och evighet, eller tidsinställningar som blev den svenska titeln. Men innan vi börjar, bara lite mer bakgrundsinformation om Antje Jackelén. Hon föddes år 1955 i en liten stad i västra Tyskland, kom till Sverige i slutet av 70-talet, gifte sig, prästvigdes, doktorerade som sagt i slutet av 90-talet och valdes till biskop i Lund år 2006. Och med det sagt, nu kör vi.
Hur ser en ärkebiskops vardag ut egentligen?
Har vi börjat nu eller?
Ja, det här är uppvärmningen.
Det är uppvärmningen, okej. Okay. Ja, min vardag kännetecknas väl av att dagarna är väldigt olika sinsemellan. Ibland är det resor, ibland är det heldagssammanträden, ibland är det många små möten under en dag som avlöser varandra. Några enstaka dagar så kan jag ägna mig åt att i lugn och ro förbereda någonting. Det är tyvärr inte så många dagar. Ungefär så.
Har ni någon sån här morgonandakt varje dag?
Det finns en morgonbön på kyrkokansliet varje morgon för medarbetare 8:30. Jag är väldigt sällan där. Jag själv, det är klart jag har ju min egen morgonbön. Men sen varje onsdag när jag är på hemmaplan så har jag morgonmässa i domkyrkan 7:45. Och det är jag väldigt glad för. Det ger också mig en rytm och en känsla att få vila i och med församlingen i Guds nåd, om man säger så.
Hur ofta ber du under en dag?
Det varierar. Alltså dels finns det ju naturligtvis det här på morgonen och på kvällen som är ju mera, det är dygnsrytmen som bestämmer det. Sen är det ju en stilla bön när jag äter, en bordsbön. Men sen är det ju också ett samtal som pågår just inför olika saker som jag ska göra. Att jag stannar upp ett tag och fundera, eller också så är det en snabb bön, en påminnelse om att jag är nog beroende av att den heliga anden hjälper mig med de rätta orden.
Men vilka ord kan du använda då i bönen?
Ja, men det varierar ju. Jag har under mitt liv faktiskt haft förmånen att lära mig be på olika språk. Jag menar, jag växte upp med tyskan. Jag har till och med haft en tid då jag kunde be på franska. Det kan jag inte längre. Men på engelska, på svenska. Så jag har alltid haft svårt när någon så kategoriskt har sagt att man egentligen bara kan ha en gudsrelation på sitt modersmål. Det har jag aldrig trott på, utan för mig har gudsrelationen också varit till en del har den burits av den gemenskap som jag har befunnit mig i, och har den gemenskapen varit fransktalande så har också mitt böneliv tagit intryck av det. Och jag tror så måste det ju vara med en gudsrelation som växer och utvecklas. Det handlar ju inte om att hålla fast vid sin barnatro. Sen kan det ju kanske vara så, vem vet, det är ju ofta så när man blir riktigt gammal och hjärnan inte hänger med riktigt så tappar man ju ofta de språk som man har lärt sig senare i livet och återvänder till det första språket. Så det kan ju hända att när du kommer och hälsar på mig om ett antal år att jag då säger att nej, men jag ber bara på tyska.
Jag fick själv en gång en fråga som jag inte kunde svara på, men just därför så har jag burit med mig den, så jag brukar ställa den när det finns tillfälle. Och den är väldigt rak, och den är så här:
När mötte du Jesus?
Det var nog Jesus som mötte mig först. Och det var när jag bars fram till dopet av mina föräldrar, 5 veckor gammal.
Och vad hände sen?
Det som hände sen var att jag hade förmånen att få växa upp i ett sammanhang där det gavs möjlighet att så att säga växa in i mitt dop. Jag gick som barn i barngudstjänst, som det hette då. Det var efter församlingens huvudgudstjänst, så var det barngudstjänst. Och vi var nog ganska många barn då. Det var 3 grupper, man började i den minsta och så kom man i mellangruppen. Och så var det stora gruppen ända till man blev konfirmand då. Och det var 2 fröknar. Som höll i de här grupperna. Och det måste ju vara de som berättade de bibliska berättelser för mig. Sen fanns tron närvarande i mitt föräldrahem också. Jag menar, aftonbön och bordsbön, det var självklart. Och det bara fanns där. Det var aldrig någonting som kändes påklistrat. Och det ser jag idag som en väldig förmån av att jag fick växa upp med detta som en självklarhet. Och sen jag blev konfirmerad rätt så tidigt. Jag skulle fylla 13. Jag var 12 år just då. I april 68 var det. Och jag har ett starkt minne från själva konfirmationsgudstjänsten. Och det är inte handpåläggningen. Utan det är när prästen står i predikstolen. Och säger i predikan, jag minns ingenting annat av predikan, men jag minns att han citerade ur pastoralbreven i Bibeln. Det här stället, alltså, Gud har börjat ett gott verk i er och kommer också att fullkomna det. Alltså, det gick in hos mig. Och jag vet inte hur jag som 12-åring riktigt förstod det, men det som det gjorde med mig, det var den här insikten, någonting har börjat i mig. Och Gud kommer att fullkomna det. Alltså det var ju också, jag kunde ju inte sätta ord på det då idag med min teologiska kunskap, skulle jag säga. Det var en erfarenhet av nåd. Jag hade fått någonting, jag var indragen i någonting, men det var inte ett prestationskrav som lades på mig, utan jag hade, återigen med ord som jag säkert inte hade som 12-åring, men jag var indragen i en kärlekshistoria.
Varför tror du att, alltså de sakerna, om jag ska bli personlig, de sakerna som har intresserat mig, eller inte intresserat, de sakerna som är helt livsnödvändiga i religionens värld, eller i den kristna trons värld, det är de här stora löftena som går bortom tid och rum. Och det allra största löftet måste ju vara det som handlar om att döden faktiskt är övervunnen. Att döden inte är slutet. Att det finns en fortsättning. Att det kanske till och med finns ett paradis. Är inte det här, alltså, man brukar ju ofta säga, kritiker av Svenska kyrkan säger att ja, den blir så världstillvänd, det är nästan som ett politiskt parti, och det är en del av den sekulära utvecklingen. Men är inte det bästa argumentet egentligen för en kristen kyrka löftet om det eviga livet?
Ja, fast det är inte alls lätt att tala om det.
Nej,
idag.
Nej.
Och det har att göra med dels att vi överhuvudtaget har svårt med begreppet evighet.
Mm.
Och det har jag några tankar om varför det kan vara så. Men också därför att vi har i relativt färskt minne missbruket av tanken om ett evigt liv. Nämligen har du det tråkigt och taskigt här så blir det bättre i himlen. Alltså pie in the sky. Och alltid när man upptäcker att någonting har så att säga missbrukats, så tar det ju en tid innan man kan återerövra det på ett positivt sätt. Så tanken, det som jag tror förstås bättre idag, så är att efter livet kommer ett evigt liv. Det är tanken att för Gud lever alla. För Gud lever alla, även de som är döda. Jag tror det är någonting som fler människor kan på det viset kan fler människor närma sig den här tanken om det eviga livet, och att Jesus, genom Jesu död och uppståndelse, så finns det en seger över döden som vi kan liksom göra till vår. Det finns ju den här stolta traditionen att man just under på påsken har påskskrattet. Då skulle man skratta djävulen och döden rakt upp i ansiktet, för vi har minsann genom Kristus vunnit segern. Så det har ju funnits, eller det finns i den kristna traditionen, just detta. Men vi kanske ska prata lite om evighet, eller?
Ja, men jag tycker det är intressant, för att jag... Om jag skulle vara ledare för Svenska kyrkan, då skulle jag trycka affischer och säga ditt liv är evigt. Nej, skulle folk tänka, så är det inte, jag kommer dö, det där är bara en bluff. Nej, kom hit så ska vi berätta om det här. Mm. Och jag tror att, för mig är det här den centrala frågan. Alltså det är en närmast metafysisk fråga i grunden. Det vill säga, vad är kroppen, vad är själen, vad är tiden, vad är livet, vilka är vi egentligen? Ja. Är du och jag bara två tillfälliga varelser här som av en slump råkat hamna på detta jordklot i ytterkanten av universum? Eller är det tvärtom, att det är vi som är centrum, vi är det absoluta centrum, och allting är otroligt meningsfullt från första sekund till sista? Och döden är bara en chimär, det är bara en... Den ser fasansfull ut, men den är egentligen inte det.
Mm.
Det är ju så stort, det skulle ju få folk att springa till kyrkorna om man lyckas kommunicera det på rätt sätt.
Ja. Jag har tittat på när jag skrev min avhandling, har jag tittat på tid och evighet. Både ur ett kyrkligt perspektiv och ett naturvetenskapligt perspektiv och ett teologiskt perspektiv. Och det kyrkliga perspektivet tog jag genom att jag tillbringade en sommar och läste över 3000 psalmer, både på svenska, på tyska och på engelska. Och en av de frågorna som jag hade med mig när jag läste den, det var just, vad säger de här psalmerna om tid och evighet? Och om framtid också. Och kan jag se förändringar över tid? Och om man generaliserar lite så var det väldigt tydligt att den klassiska psalmen, säger 1600-talet så, har mycket den här, man kontrasterar tid och evighet. Här i tiden, där i friden. Underförstått, här i tiden så kan det vara lite blandat kompott. Det kan vara väldigt härligt, men det kan också vara fruktansvärt. Men där i evigheten, där vet vi, där är det frid. Eller också de här psalmerna som det här motivet att här är vi på vår pilgrimsfärd genom det jordiska livet, men vårt sanna hem är himlen. Dessa tankar hittar man inte särskilt mycket alls i 1900-talssalmen, särskilt inte efter 1950 sådär. Och min tes är att det har att göra med att man har blivit så upptagen av att det är tveksamt om det överhuvudtaget kommer en jordisk framtid. Alltså det är ju efter atombomben, och atombomben har talat om för mänskligheten, vi har makt att utplåna oss själva och hela den här planeten. Wow! Att framtiden kommer mer eller mindre automatiskt, det är inte säkert längre. Och så man får plötsligt psalmer som ber om en framtid och ett hopp. Och det finns en del psalmer där evigheten förekommer inte som det stora målet, utan evigheten är det som ger guldkant åt tiden här och nu. Så jag har sagt att i den klassiska salmen så är tiden en funktion av evigheten. I den moderna salmen är det tvärtom. Att evigheten är en funktion av tiden. Vi har blivit så tidsfixerade som människor. Så att vi tycker evighet är bara relevant i den mån den bidrar någonting till tiden.
Men det är ju en enorm förlust.
Ja, jag har skrivit någonting som heter evighetsförlust som orsak till kronisk, eller evighetsförlust och kronisk tidsbrist, och det hänger ihop.
Ja.
När man har förlorat evigheten så får man kronisk tidsbrist, för då tvingas man att få ut allt av tiden. Och då får man den här upplevelsestressen också. 100 saker som jag absolut måste ha gjort innan jag dör. För jag har ju bara detta livet. Alltså det är en stressande faktor, och jag vet inte om det är hårdra det. Men det här kanske försämrade förmåga att verkligen odla relationer som tar tid. Jag menar, har man bråttom så vill man komma till sak utan omsvep. Man klipper hellre till än att man liksom tar omvägar. Eller också det här med egentligen främlingsfientlighet som ett motstånd att utsätta sig för det som är annorlunda och bromsa min framfart. Man kan tycka att det verkar att hårdra det, men samtidigt, i regel är det ju så, om vi får höra att någonting, nu går det snabbare än vad det gjorde förra året, då tycker vi i regel att det är en förbättring. Vi säger inte, men är det en förbättring? Jag vill ha det långsamt. Det finns förstås motrörelser, det här slow food. Och det står ju också för någonting att plötsligt kan bli en trend att säga, men nu ska vi ha långkok igen som motvikt till snabbmatskulturen. Men vi kanske också ha en själslig snabbmatskultur.
Men hur ser då vägen tillbaka till evigheten ut? För oss, nu, här.
Ja, det är sällan man kan ta en väg tillbaka. Det tycker
jo, men,
jag.
Okej, vägen då?
Vägen.
Jesus pratar ju faktiskt hela tiden om att han säger ju att han är väg. Vad säger han? Jag är vägen, sanningen och livet.
Och
jag gissar att den vägen han talar om delvis är en väg till evigheten.
Ja, hur man nu definierar evigheten, det är ju också ett krux då.
Ja.
Och när jag skrev min avhandling så väldigt medvetet skrev jag luddigt evigheten som tidens andra. Jag definierade inte evigheten. Det var ett ganska medvetet val, för jag kom på att i det vetenskapliga tänkandet som jag blev uppfostrad i så var det väldigt viktigt med definitioner. Och man hade känslan av, har jag bara definierat på rätt sätt, då har jag gjort jobbet, då kan jag vara nöjd. Och så tänkte jag, när det gäller tid och evighet, då stämmer inte detta. Utan den springande punkten är inte substansen, vad tiden är, vad evigheten är. Den springande punkten är relationen, hur vi relaterar tid och evighet. Och det håller jag fast vid, att det är det som är just kärnan. Så kan jag uppleva att min tid, den som jag har, som är mig anförtrodd, att den står i relation till något annat än tiden, så gör det skillnad jämfört med om jag skulle säga att tiden är det enda jag har. Mm. För då får jag liksom bråttom i den här instängda tidslådan. Men kan jag putta upp locket på den här lådan, eller någon annan öppnar den åt mig, och jag ser att det finns något annat att förhålla mig till, då får jag inte bara ett rikare liv, utan då får jag just det här perspektivet att det är också något annat som gäller. Man kan i jämförelse säga, hur ska vi förhålla oss till Gud? Det finns ju ett sätt, eller varför ska jag bry mig om Gud? Ett sätt att säga så, ja, men om du tror på Gud så kanske du blir lite lyckligare. Om du tror på Gud så får du ett evigt liv. Men det är ju inte ens halva sanningen. Utan egentligen ska Gud Gud ska älskas för Guds egen skull. För Gud är all livets källa, all visdomskälla. Gud är värd att älskas för Guds egen skull. Att vi sen mår bra av det. Det är en följd av det. Mm. Och faktiskt, det är inte någon garanti att man alltid mår bra av att tro på Gud. Man kan också faktiskt må sämre av att tro på Gud än om man inte skulle göra det.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Antje Jackelén. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Vi sitter kvar i Nathan Söderbloms bibliotek och samtalet har nu fört in oss på den kulturdebatt som pågått under en längre tid. Den som kretsar kring den så kallade kyrkohandboken. Särskilt intensiv blev den här debatten när Svenska Akademins remissvar på förslaget till ny kyrkohandbok presenterades. Här fanns en spetsig eller en dräpande kritik av förflackningen i kyrkans språk och teologi. Där fick nog många att tro att den nya kyrkohandboken var nere för räkning, men Antje Jackelén fick snabbt till ett kraftfullt svar som nog gjorde att många tänkte om. Men frågan om moderniseringen av kyrkans rit, om inkluderande språk, enkelhet snarare än fördjupning, allt det här har fått mig att associera till en strömning som jag tycker mig har sett riktad även mot kulturlivet. Det är en allt större skepsis mot fantasi och inlevelseförmåga och en allt djupare törst efter saklighet och realism. Som om den sekulariseringsvåg som redan på 1800-talet fick kyrkans grundvalar att vaja, som den nu nått fram till poesin, konsten och skönlitteraturen. Helt enkelt en trend som betonar det konkreta och mätbara på mystiken och det mångbottnades bekostnad. Samtidigt finns det många som törstar efter bildning, komplexitet och fördjupning. Och kanske blir då kyrkohandboken en projektionsyta för något större i samtiden. Nydaning eller tradition, framåt eller bakåt, vad ska prioriteras? Det avancerade men svårtillgängliga eller det enklare men kanske även tunnare?
Om man tittar i långa svep i idéhistorien så har ju sådana vågor alltid funnits också. Att realism och socialrealism och sen har kommit romanticism och barock. Alltså det är ju ingen är ingen linjär utveckling som hamnar i någon sorts återvändsgränd, tror jag, utan det är ju vågrörelser vi ser. Och till varje rörelse finns det ju också en motrörelse.
Men hur ser då den motrörelsen ut idag?
Och nu kan jag ju inte tala för kulturlivet i sin helhet och för poesin, men jag kan ju tala om kyrkan. Och jag upplever ju att det finns en brottningskamp hos oss också. Jag menar, vi kommer från det att vi var en statskyrka. Och längre tillbaka så var ju det här att födas som en svensk, det var att födas som en svensk kyrklig person. Och det leder ju också till att det behövdes egentligen inga... man behövde inte brottas med identiteten på den punkten. Man behövde heller inte ställa sig frågan vad är skillnad mellan en lutheran, en katolik, en ortodox eller andra trosbekännare, utan man var en i det hela. Och till den tiden hörde också, delvis i alla fall, ett ganska auktoritärt undervisningssätt. Så här är det, peka med hela handen. Och sen fick vi ju ett brott där det liksom var lätt att hamna i andra diket. Att inte undervisa, utan att bara samtala och bara fråga, men hur tycker du och hur tycker jag, hur känns det för dig, och allting är lika sant och sådär. Alltså att kunskapskraven sänktes, för man har också känslan av att det avskräcker människor. Man ska vara så enkel som möjligt. Och det har ju då drivits på kanske också av den allmänna konsumismen. Att man konsumerar istället för att man kämpar sig fram till saker och ting. Så när vi idag i Svenska kyrkan talar om undervisning, så upplever jag att vi försöka hitta någonting som ligger mellan de här två diken. Å ena sidan det auktoritära diket och å andra sidan det... ja, säg flumdiket, där vi både respekterar det dialogiska och den enskilda människans bidrag, men samtidigt inte tumma på att det krävs faktiskt lite kunskap för att tala klokt om saker och ting.
Men är inte just det där som människor är rädda för, att det ska försvinna, alltså bildningen och fördjupningen? De som till exempel ger sig in i den här debatten om kyrkohandboken och ser att den är för, vad ska man säga, publiktillvänd. Att den har det där postmoderna. Ja, vad tycker du? Hur känner du inför det här? Ja,
men det har den ju egentligen. Det är ju väldigt intressant att det bildas så många myter kring kyrkohandboken.
Ja, alltså, den är väldigt intressant. Ja. Den lever sitt eget liv nu.
Ja,
den är som det. En sån där mytologisk produkt.
Och jag tror att många vet egentligen inte vad en kyrkohandbok är. Det är ju alltså en bok som innehåller ordningar för gudstjänsten. Det är ju inte en troslära. Till exempel, det är inte en katekes, det är inte en omskrivning av Bibeln, utan det är just de texter, böner och ordningar som vi använder när vi firar gudstjänster, olika gudstjänster, när vi döper, när vi viger, när vi begraver, när vi konfirmerar och så vidare. Och den boken är ju det nya förslaget, det är ju inte som har hittats på från scratch nu. Utan det bygger ju på alla handböcker, inte bara de som Svenska kyrkan har haft, utan också den allmänkyrkliga traditionen. Här finns ju böner som har hängt med sedan 200-talet, sånt som har kommit med under tidens gång och så vidare, och sånt som är från vår tid. Så en handbok är ju väldigt, väldigt spännande, därför att man kan se liksom så mycket av historia i det. Och också saker som har kommit in från andra delar av världen till oss. Men sen är det ju spännande, varje tid, varje kyrkohandbok präglas naturligtvis av sin tid. Å ena sidan traditionen som man inte tummar på, och å andra sidan spegeln av vår tid. Och det har vi ju svårast att förhålla oss till. Jag menar, vi är ju på det viset ändå barn av vår tid. Och det som jag kan tycka är just saker som jag i det tidigare 2012 års förslag själv var väldigt kritisk till, det var att jag tyckte vi har en slagsida att det blir, om man nu förenklar det, det blir ibland psykologi istället för teologi. Mm. Det blir jag och Gud istället för jag som en del av kyrkan, av Guds folk och Gud. Och det är svårare, det blir mitt välbefinnande. Snarare än det stora hoppet, eskatologin, ja. Evigheten om du så vill. Ja, ja. Och jag tror att det är ett uttryck för var vi befinner oss. Mm. Nu har 2016 års förslag har ju försökt göra någonting åt det. Men ganska konkret, den dragkampen också, hur mycket kan vi referera i våra texter i gudstjänstordningen till bibeltexter som vi inte längre kan förutsätta att alla människor känner till.
Ja, just det. Där finns ju en bildningsproblematik.
Helt ja, visst gör det ju ja. Det. Självklart. Det finns förakt för bildning i det här landet. Ja. För att man bara...
Men jag tror att det är det som folk projicerar på det här. För då, det var ju det som var så intressant här när först Svenska Akademins remissvar kom. Då tror jag alla som läste kultursidorna, då kände man att oj, nu fick de in en höger, en riktig, vad säger man? Det var en hård smäll här som, eller, vad är jag försöker få
en rak höger.
En rak höger, exakt. Svenska Akademin fick in en rak höger.
Men så var det ju inte.
Nej, för att domaren började räkna där, men sen på 9 så reste ner igen. Och gav tillbaka. Och då var det Svenska Akademin plötsligt som fick skämmas lite. För de hade missat, det verkade som de trodde att ni satt här i Uppsala och bara hittade på allting. Och så kunde du ditt svar visa att nej, men det här är ju gamla saker. Det här var med bibelöversättningen den senaste och det här var från början av 1900-talet. Mm. Men jag tror att det som människor är oroliga för är just den här bildningstraditionen, att den ska försvinna, att ingen kunskap ska finnas kvar. Och det är ju klart att när det inte finns kristendomskunskap i skolan till exempel, och inte så många konfirmerar sig längre, jag menar, då dör ju det språket faktiskt.
Just det, och då blir ju naturligtvis den frågan som man har när man nu ska liksom bestämma om gudstjänsttexter, hur mycket så tuggmotstånd vågar vi lägga. Ta det här med bibeltexter. Att ha bibelreferenser som ingen förstår. Det kan, antingen kan det verka liksom avskräckande. Människor har ingen tillgång. Varför? Och då upplever de så irrelevant. I lyckliga fall kan det verka så att människor får en ledtråd och blir nyfikna. För jag har ju själv sagt att om inte vi talar om bibeltexterna, ja, vem tusan ska göra det då? Men vi måste hitta ett sätt som just gör att det anknyter till någonting hos människan som hör de här texterna. För vi vill ju inte så främlingskap. Vi vill så både igenkännande men också just växande, utmanande. Och där står liksom dragkampen lite grann. Och vem avgör vad som är vad? Vem kan avgöra? Nej, men det här kommer att liksom verka avskräckande. Men det här kommer att dra in människor och få dem att växa och få dem att uppleva. Här dras jag in i någonting som är djupt, djupt meningsfullt.
Men jag tror människor faktiskt i vår tid är redo för mysteriet. Jag tror att det här är nästa steg efter postmodernismen.
Det tror jag också.
Jag tror allting är möjligt nu.
ja, det vet jag ändå om det vore så bra. Så. Men det var intressant, jag träffade en mormor, eller var en farmor, härom sistone. Som sa, du vet, det finns ju i nattvardsbönen, så heter det ju i den handboken som vi har nu, så heter det att han tog kalken, det här med vinet i. Och i det förslaget som nu ligger heter det han tog bägaren. Så var det just den här damen sa till mig, mitt barnbarn, 14 år, sa Bägare? Det kan ju vara var som helst. Det ska vara kalk. Det är i alla fall kyrkan, mormor.
Jo.
Och det är klart, det var en tonåring. Men där har du återigen det här, tror vi att kalk är någonting som människor upplever som vadå, vad konstigt. Mm. Och bägare tar det närmare till dem, eller upplever man bägare som de liksom banaliserar. Och där tror jag vi rör oss i området mellan å ena sidan ett mer eller mindre objektivt kvalitetstänkande. Det ska vara ett språk som naturligtvis är korrekt, som håller hög kvalitet och är slitstark. Men å andra sidan har vi också en massa förkärlekar. Det har vi alla, att vi tycker att även om det finns goda skäl att kanske välja den formuleringen, nej men jag är så fäst vid den.
Ja.
Och det är också rätt och riktigt.
Till slut återvänder vi till det personliga och vi börjar prata om ett av kristendomens största mysterier. Det är treenigheten, en gudsuppfattning där Gud både är en och tre på samma gång. Och de tre, det är då Fadern, Sonen och den heliga Ande. Och vi stannar till just vid den heliga Ande, den ande som sägs ha kommit till lärjungarna vid den första pingsten. Anden som blåser vart den vill. Anden som kanske är en eld som väcker människor och förändrar dem. Anden som också kan bära på en smått skrämmande kraft. Och till sist måste jag bara fråga ärkebiskopen hur den heliga anden påverkat henne i hennes liv.
Den frågan kommer jag kanske inte kunna besvara på den här sidan evigheten, om man säger så. Jag tror att det hör till andens signum att man ibland först i backspegeln kan se, ja men det här var väl andens verkan. Och jag kan ju se, om jag tittar mig omkring och tittar på mitt liv, så tycker jag att både... Ibland säger jag att anden är egentligen den kraft som upprätthåller skapelsens vardag. Alltså anden verkar också väldigt obemärkt. Och anden verkar ibland så att man tänker, men hur gick det här till?
Men har du aldrig känt att det är anden som talar när du predikar?
Ja, det sekulära sättet att tala om anden blir ju, vad fick jag nu det ifrån?
Ja. Absolut.
Var kom det här ifrån? Mm. Jo, men visst jag tror att de allra flesta präster har berättelser om som stärker båda dera, att å ena sidan anden är det som upprätthåller skapelsens vardag, och å andra sidan att det finns specifika situationer där helt enkelt den här känslan av här händer det något som är heligt, den blir så stark att, ja, tänka att tårarna rinner eller vad det än är.
När sker det då?
För mig hade det skett en och annan gång i samband med begravningsgudstjänster. Men det har också kunnat ske i samtal. Så att det finns liksom inga fasta ramar, man kan säga. Det är då det sker.
Men för den som inte har ett språk för det, men som ändå har känt någonting i sitt liv, något annorlunda, något oförklarligt, hur ska man ändå då veta att anden var där? Det måste finnas några ledtrådar i alla fall.
Ja, och det, nu tänker jag spontant på versen i Galaterbrevet som räknar upp andens frukter. Det är också ett sätt att närma sig det och säga att det, där vi ser att de här frukterna växer hos en människa, det är också andens verk.
Vilka frukter är det?
Det är ju kärlek, självbesinning, förtröstan. Alltså det är en hel bukett, blomsterbukett av frukter som anden verkar. Och de rymmer både det extraordinära men också det ordinära, skapelsens vardag. Och ande, jag menar rent språkligt, ande, andas, det hänger ju ihop både på svenska men också på grekiska och hebreiska. Och jag tror det är något väldigt djupsinnigt i detta. Det går liksom in i varandra. Det extraordinära, den heliga anden och den skapelsens vardag som andas i det som är det alldeles vanliga livet.
Vad tror du kommer hända på domens dag?
Det är också en fråga om just hur vi uppfattar tid och evighet. På den här sidan evighet så kan vi ju bara tänka i tidsliga kategorier. Mm. Och det är en viktig påminnelse för mig själv att vi kan, vår hjärna kan inte föreställa sig någonting där tiden inte finns.
Men vi kan ju vara poetiska.
Just det, men det är där bilderna kommer in. Ja. Att jag tycker det är helt okej att vi har bilder om det som är bortom. De ska gå till den heliga staden, de ska dansa, jag dansa. Mm. De ska möta vänner och så vidare. Domen för mig, oavsett när den sker och hur den sker, det ser jag som det slutgiltiga förintandet av ondskan. Där hela den här tvetydigheten som vi aldrig kommer ifrån i vårt jordiska liv, att det som var tänkt gott ändå kan bli ont och att det tänks ont. Att där blir det äntligen tydligheten att det goda seger kan aldrig mer ifrågasättas.
Men där då, efter domen, i himmelriket, när vi har tågat in, vad vill du då säga till Gud när allting är färdigt? när den här livets, när debatten om kyrkohandboken är över och alla sådana små saker inte spelar någon roll längre. Vad vill du då säga till Gud?
Kanske detta, jag älskar dig för du har lärt mig att älska. Jag vet inte vad ord är värda då, men kanske det.
Vilket är ditt favoritparti i Bibeln?
Den frågan ställer jag ibland till andra. Jag har ställt många gånger till andra.
Men jag kan säga själv, efter dig.
Jag tror inte att jag någonsin haft ett slutgiltigt älsklingsparti, utan det händer ju att jag får upp ögonen för någonting som jag nästan hade glömt bort och ett ställe som blir plötsligt viktigt för mig.
Men när du är i nöd, vilken del tar du upp då?
Det kan vara en saltarsalm. Det var någon gång när jag har tyckt att liksom jag var riktigt, riktigt tom. Att jag då har gått till saltaren och bett några saltarsalmar. Och saltarsalmerna, de är ju i sig också komplexa. Det finns ju där ord som inte alls passar på den situation som man är just nu. Men det har då varit ändå ganska betydelsefullt att just den här tanken att nej, det här sätter kanske inte ord åt den situation som jag är i just nu. Men i och med att jag ber saltarsalmen så ber jag med. Jag blir del av en bedjande gemenskap. Mina saltarsalmerna bes hela tiden. Inte minst i klostren i denna värld. Saltaren var Jesus egen bönbok. Och det är flera gånger när det har hänt så har jag känt att det hände någonting. Trots att jag egentligen inte kunde formulera Gud, jag ber om detta. Så fanns det en... Den bön som jag inte ens hade bett blev hörd.
Jag tror mitt favoritparti, det är nog den här kända saltarsalmen. Det är i alla fall det just nu. Herren är min herde.
Mm. Mm.
Det tänker jag ofta på. Att om det är sant, då räcker det långt för mig.
Mm. Den har ju... Den var nog en av de första styckena som jag lärde mig utan till som barn. Och den är ju ganska sinnlig också. Det är ju den här bägaren som liksom är fylld till bredden.
Precis, och bordet som dukas.
Ja, och huvudet som smörjas och sådär. Så att det är skönhet, det är överflöd, det är nära och ändå så stort. Och samtidigt, den salmen har ju också betts i koncentrationsläger. Och den här tanken, hur kommer det sig att människor, när i stort sett allt fattas, ändå säger Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Det är någonting av trons mysterium i detta.
Vi börjar komma lite mot slutet här. Det finns ju så många olika spännande frågor. Men bara för att få till ett slut här. Minns du Herren är min herde på tyska?
Det här ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Minns du hela? Hur långt minns du?
Ja, det är nog... Alltså, får jag lite tid på mig så får jag nog ihop det.
Ja,
det tror
jag väntar.
Nej, men det är inte så här på mikrofonen. Men jag... Om jag ser det på svenska, finns den inte här i handboken, så kan jag nog förmodligen...
Är det kyrko? Det är den omtalade kyrkohandboken du har i din hand.
Ja, det är 1986.
Just det.
Finns den inte med här?
Jag tog ju med min bibel här, titta. Som är vattenskadad. För det var ett badrum som sprang läck.
Oj då.
Ja, men titta här, jag hade ju förberett det här.
Titta. Så då menar du att jag ska försöka citera den på tyska? Men det är ju ingen som begriper.
Åjo.
Jag kan testa så kan du klippa bort det sen.
Ja.
Det här ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Nein, der Vater ist mir ein Beat. Und er führet mich auf rechten Wegen, um seines Namens willen.
Ska vi ta den på svenska istället?
Ja, det får vi nog göra.
Ja.
Det är så. Jag satt myror i huvudet på mig när vi jobbade. Det var inte så lätt att översätta i alla fall. Det tänkte jag att det var, skulle vara lättare. Helt man inte blir så här fult med jag. Så ni behövde inte så många. Weit mich auf frische Auen führe, mich zum frischen Wasser. Det är också det som jag märker har det är däremot, jag sa ju innan att det här att jag har lärt mig be på så olika språk. Det har dock inkräktat på min förmåga att kunna saker och ting utan till. Därför att jag har lärt mig dem på en tysk översättning, så kom den annan. Sen har jag lärt mig något på svenska. Och det var innan vi fick den bibelöversättningen. Så kom det en ny bibelöversättning. Och sen har jag hållit på med engelskan när jag levde där. Och sen svenskan igen. Så jag kommer ihåg, inte så mycket ordagrant, jag kommer ihåg berättelsen förstås. Men det är därför att jag har liksom läst dem på så många olika språk. Men nu tar vi den här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Antje Jackelén. Mailadress till oss, det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter, där har vi hashtaggen 60 minuter. Musiken, det var Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer som spelades av Kimiko Ishizaka. Brennan Kinsella framförde en aria av Bach på piano. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var då Daniel Wiesej.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.